Han var personen som skulle rädda hela kryptobranschen, men som drog mer än i sitt fall istället.
Thank you everybody. Det är sen eftermiddag, november 2022.
And thank you for staying for the entire day.
Trots att det är dags för den sista programpunkten efter en lång dag på New York Times årliga dealbook-konferens sitter publiken som på nålar. Den de väntar på är en av världens då mest omtalade personer.
In the span of about one week, Sam Bankman-Fried went from a billionaire, the white knight of the crypto world, and running one of the largest exchanges to what some people think has become a wanted man.
Ansiktet som dyker upp på den stora skärmen på scenen tillhör en ung man i 30-årsåldern med ett försiktigt leende och stort, svart, lockigt hår.
There's a generous view, and the generous view is that you are a young man who made a series of terrible, terrible, very, very bad decisions. The less generous view is that you have committed a massive fraud, that this is a Ponzi scheme, a manipulation of the system.
Den tidigare kryptomiljardären Sam Bankman-Fried försöker svara och förklara.
I made a lot of mistakes or things I would give anything to be able to do over again.
Han flackar med blicken och tittar mer ner i bordet än in i kameran. En bit in i intervjun får han publiken att brista ut i skratt.
I mean, look, I've had a bad month. This has not been a fun month for me, but that's not what matters here.
Sam Bankman-Frieds dåliga månad har kostat honom miljarder, och han är långt ifrån den enda förloraren. Nu riskerar han 115 år i fängelse. Du lyssnar på P3 ID om Sam Bankman-Fried.
Kom ju liksom från ingenstans och blev otroligt rik på rekordtid, snabbare än liksom Bill Gates och Mark Zuckerberg.
Den ekonomiska krisen verkar driva på suget efter en ny sorts pengar.
Han grundade en av världens största kryptobörser och minglade med såväl basketstjärnor som den politiska eliten.
Sen till miljardär som ville förändra världen.
Som är en slags vår tids Rom.
Han var känd för att styra sitt bolag i t-shirts och shorts från Bahamas.
Så att han har inte ens hoodie, utan han har typ t-shirt och ett par fula shorts.
Det blir som en liten rörelse, helt enkelt.
Hans liv var en framgångssaga, och han sågs som den gode riddaren i en smutsig bransch.
What exactly happened here?
Så gick Sam Bankman-Fried in och sa, det är lugnt, jag tar det här.
Tills han förlorade allt.
Sam Bankman-Frieds stunning fall has just gotten worse for him.
Alla hatar honom.
Misstänkt för miljardbedrägeri.
Den otursförföljde entreprenören eller busen.
Jag heter Carl-Johan Ulpenäs. I Palo Alto i Kalifornien ligger det anrika och mycket väl ansedda Stanford-universitetet. Byggnaderna är gula i putsad sten med valv och röda tegelpannor. På området finns både vajande palmer och pålande fontäner. Universitetet är rankat som ett av världens bästa och har fostrat flera Nobelpristagare. Den 6 mars 1992 föds en pojke på Stanfords förlossningsklinik.
Man kan säga att Sam Bankman-Fried bokstavligen föds in på Stanford, och det ligger ju dessutom också i hjärtat av techmeckat Silicon Valley.
P3 IDs Sally Henriksson.
Och båda hans föräldrar är professorer inom juridik och undervisar och bor på Stanford.
Sam är paret Barbara Fried och Joseph Bankmans förstfödde. Senare ska de också få sonen Gabriel. Barbara Fried och Joseph Bankman beskrivs båda som mycket väl ansedda i universitets- och forskarsammanhang. De är också omtyckta av sina studenter. Joseph är bland annat specialiserad på skatterätt. Och Barbara undervisar inte bara juridik utan också etik och moralfilosofi. Vid middagsbordet hos familjen Bankman-Fried förs ofta livliga intellektuella samtal, inte sällan om utilitarism.
Det är då en filosofisk teori som går ut på att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan. Alltså att största möjliga lycka åt så många som möjligt, kan man säga. Och det här är någonting som båda Sams föräldrar förespråkar.
Men Sams uppväxt består inte enbart av filosofiska diskussioner. Han roas också av spel. Sam spelar schack, bridge och magic. Men också datorspel som StarCraft och League of Legends. Trots den minst sagt starka kopplingen till Stanford-universitetet så är det inte där Sam ska komma att plugga vidare. Istället väljer han ett annat av USA:s mest kreddiga universitet, Massachusetts Institute of Technology, eller MIT.
Och han har själv gått på MIT och pluggat teknisk fysik, vilket i kryptovärlden är väldigt hög status. Alltså den typen av så STEM-ämnen har liksom hög status.
Gunnar Harrius är ekonomijournalist och programleder poddarna Kapitalet och Kryptoteket.
Ett attribut, i den mån man kan ha det som attribut, är väl att han beskrivs som väldigt autistisk. Och det kanske inte är så otvetydigt positivt i den liksom resten av världen, men i kryptovärlden så är liksom att, alltså, man pratar typ om att autisterna tar över, att det är så här autism market, och det finns liksom väldigt mycket skämt kring den typen av grejer, och det är ju inte helt, det är inte så jävla woke liksom, helt enkelt. Det är oklart vad han har, om han har den här diagnosen eller inte, men det är uppenbart att han har vissa liksom karaktärsdrag som brukar kanske förknippas med autism, om det är så.
Under sin tid på MIT kommer Sam i kontakt med konceptet effektiv altruism. En slags filosofi med fokus på att undersöka hur goda gärningar gör mest nytta.
Att man ska do good better är liksom sloganen för effektiv altruism. Och det handlar egentligen om typ så, hur maximerar man effekten av pengar man ger bort? Och en inriktning inom effektiv altruism går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt så att du kan ge bort så mycket pengar som möjligt.
Sam bestämmer sig för att använda sina matematiska färdigheter på ett sätt som gör att han kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Det gör man på Wall Street. Sam Bankman-Fried får jobb på Jane Street Capital, ett av Wall Streets prestigefyllda tradingbolag.
Och den har också väldigt hög status för att den är en sån quant-firma. Alltså de gör liksom extremt många, extremt snabba trades hela tiden. Det är liksom det som är deras typ grej. Och de är liksom bäst typ. Och där jobbade han i några år.
Det är på Jane Street Capital som Sam ska träffa några av de personer som senare ska bli stommen till företagen som kommer göra Sam Bankman-Fried ökänd. En av dem är Caroline Ellison. Precis som Sam är Caroline intresserad av effektiv altruism och kommer bli en av Sams vapendragare i den här historien.
Caroline har en lite så nördig stil. Hon är ett uttalat Potterhead, alltså ett stort Harry Potter-fan. Och hennes föräldrar jobbar båda på MIT, medan Caroline då valde att plugga matte på Stanford. Så det är lite tvärtom mot Sam där. Och hon ska också ha varit Sams flickvän under en period. Men exakt hur deras relation såg ut och när den pågick, det är liksom inte helt tydligt.
Men det är först när Sam Bankman-Fried lämnar Wall Street och Jane Street Capital som han på allvar börjar bygga sin förmögenhet.
Det finns liksom en myt kring Sam Bankman-Fried och hur han blev så otroligt rik som kretsar kring någonting som kallas för The Kimchi Premium Arb.
På Jane Street har Sam Bankman-Fried lärt sig att det finns pengar att tjäna på så kallade volatila tillgångar. Aktier och varor som skiftar mycket i pris mellan olika marknader.
Nu vaknar tradern i honom. Det här är ju precis det han har gjort medan han gick i skolan.
Kjell Nordström är ekonom och författare, specialiserad på internationellt företagande.
Sett att, jaha, okej, samma olja kostar 100 på ett ställe och 92 på ett annat ställe. Nu finns det utrymme för att göra affär.
Tillsammans med bland andra Caroline Ellison startar han företaget Alameda Research. Men istället för skillnader i till exempel oljepris tjänar företaget miljoner på kryptovalutor.
Krypto är en decentraliserad digital tillgång.
Sofia Sinclair är techreporter på Svenska Dagbladet.
Som inte behöver någon tredje part, alltså det behövs ingen bank eller centralbank eller någonting som verifierar transaktioner eller håller uppe värdet, utan det är egentligen upp till utbud och efterfrågan hos användarna.
Kryptovalutor har sedan finanskrisen i USA i slutet på 00-talet vuxit lavinartat.
Nu ska det handla om den digitala valutan Bitcoin som sprider sig över världen. Den ekonomiska krisen verkar driva på suget efter en ny sorts pengar.
Tanken från början var väl att det här skulle kunna användas som ett betalmedel. Krypto, framförallt Bitcoin då, kom ju till liksom efter finanskrisen och där man såg att det fanns... Man var väldigt kritisk mot det finansiella systemet som fanns och då ville man ha någonting som låg utanför det.
Det här drar till sig många som säger det är det här som är framtiden. Titta, nu kan vi gå förbi banksystemet. Nu kan vi entreprenörer verkligen börja göra någonting på egen hand och utmana etablissemanget. Det blir som en liten rörelse helt enkelt.
Men krypto blir inte främst ett betalningsmedel utan någonting som investerare kan spekulera i.
Och används av människor som, ja, men som ser en bra investeringsmöjlighet och vill tjäna pengar ganska snabbt. Och en av dem var ju absolut Sam Bankman-Fried.
Han lämnar då det här Jane Street Capital som är den här Wall Street-firman. För att han har börjat intressera sig för krypto och inte på något sånt liksom ideologiskt crypto-broigt sätt, utan så här finns det uppenbarligen en möjlighet att tjäna pengar. Och han upptäcker då att bitcoin prissätts olika på olika marknader, vilket är vansinne för att det är samma sak. Och när någonting är prissatt olika på olika marknader så kan man utnyttja någonting som kallas för arbitrage, eller arb på engelska.
Det Sam Bankman-Fried har upptäckt är att bitcoin är mycket dyrare i Japan och Sydkorea än vad det är i USA.
Givet att det här funkar och att typ det inte hinner uppstå jättestora prissvängningar så är det här i princip ett riskfritt sätt att tjäna pengar.
Företaget drivs till en början från Singapore. Där köper han bitcoin på marknaden i USA och säljer i Japan och Sydkorea.
Det var ju som ett handelsbolag. Sen så kan man ju fråga sig var ordet research egentligen hör hemma. Och det har han ju sagt i intervjuer att det var ju egentligen bara någonting som man la till för att legitimera bolaget. Att skulle man döpa det till någonting, något hypat kryptoord eller slänga in en massa konstiga ord där så skulle det inte låta lika seriöst.
Myten är att han tjänar hur mycket pengar som helst på det här. Sanningen är nog att han tjänar många miljoner dollar på det i alla fall. Men det här är liksom inte det som gör honom till multimiljardär ändå. Men det etablerar honom någonstans som så här ett wonderchild som liksom lyckas med det som ingen annan lyckas med i stor skala. Alla ser den här möjligheten, alla fattar att här går det att tjäna pengar men ingen klarar att göra det, men han klarar att göra det.
Och Sam Bankman-Fried ska snart bli en av kryptovärldens huvudpersoner. ...2019 grundar Sam Bankman-Fried bolaget FTX.
Väldigt förenklat så kan man säga att FTX är en kryptobörs.
På Alameda Research så upplevde man efter ett tag att det inte fanns någon handelsplattform som tillräckligt snabbt och i tillräckligt liksom, stor utsträckning kunde tillgodose de behov de upplevde att de hade. Så de ville göra jättesnabba trades, de ville kanske kunna komma åt vissa produkter. Det kunde handla om liksom, att de skulle kunna köpa och sälja vissa coins innan de ens var officiellt listade och sådär. Så att de bestämde sig för att skapa en egen sån här handelsplats. Och den kallar de för FTX.
Han gör först affärer, tradar i det här. Och i nästa steg så tar han steget fullt ut och börjar göra en plattform för trading. Ja, men jag skulle ju kunna bygga en marknadsplats, en riktigt fin en, där många skulle kunna handla, inte bara jag.
Alltså, kryptovärlden älskar förkortningar och bokstavskombinationer, verkar det som. Och Sam Bankman-Fried blir då snabbt SBF, och det ska han sen nästan uteslutande komma att kallas för.
Sam registrerar bolaget i Hongkong och flyttar också dit tillsammans med några kollegor och vänner. En stor anledning till det är att Hongkong har färre regleringar när det kommer till kryptovalutor.
I Hongkong så bor han och jobbar tillsammans med några personer som han dels lärt känna under studietiden och dels på Jane Street. Och bland dem så finns då Caroline Ellison, men också en som heter Gary Wang som är medgrundare till FTX och som har pluggat med Sam på MIT. Det är också här som Caroline tar över som vd för Alameda i och med att Sam nu har fullt upp med FTX. Och redan i Hongkong så börjar Sam att bygga den här bilden av sig själv som en workaholic som sällan dricker, han är vegan och gärna sover på kontoret. Semester är liksom inget för honom, för hjärnan är mindre effektiv efter en längre paus, resonerar han.
FTX liksom hela grej var att det var by traders for traders. Så att det var skapat av Sam Bankman-Fried som är en otrolig trader, och därför så är den liksom perfekt anpassad och liksom riktad mot andra personer som också vill bli som Sam Bankman-Fried.
Men FTX är inte bara en börs där man kan handla med kryptovalutor. Företaget skapar också en egen valuta, FTT.
Och ska man begripa vad det är de gör så får man nästan använda en liknelse. Och det är att tänka på ett bonussystem.
Kjell A. Nordström.
Så som till exempel ICA har ju bonus om man handlar där. Man får en massa förmåner. IKEA Family har ett bonussystem om man handlar där. Och det bonussystemet ger en ibland poäng, ibland får man pengar. Men framförallt, det ger dig förmåner som kund. Det är ju det som är idén med IKEA Family. Och FTX skapar då precis FTX Family, men det blir i form av en slags egen valuta. Och då kan du samla på den och du kan använda den till olika saker och du får olika förmåner. Och det ska ju förstås, precis som IKEA Family, locka dig till att komma tillbaka och göra mer affärer och mer affärer just hos oss.
Det går nu riktigt bra för FTX. Pengarna rullar in och 2021 är året då Sam Bankman-Fried officiellt blir dollarmiljardär. Men covid-pandemin gör det svårt att driva bolag från Hongkong, och hösten 2021 bestämmer sig han för att flytta sina bolag, sig själv och sina kollegor till Nassau, Bahamas. Det är också ett land som har ännu färre regleringar när det kommer till kryptovalutor. Där köper han ett över 1000 kvadratmeter stort penthouse i det exklusiva området Albany.
Albany är både som en resort men också ett område med lyxvillor. Lite som ett så lyxigt gated community där man måste vara medlem för att bo. Och här bor då SPF granne med bland andra Tiger Woods och Justin Timberlake, och där finns golfbanor och gym och privata restauranger och stränder och också ett naturreservat. Och här köper han alltså en ganska otrolig bostad precis vid havet.
Sam Bankman-Frieds nya hem är inrätt i vitt, mörka träslag och italiensk marmor. Runt den runda poolen är stora öppna valv med utsikt mot havet och de gigantiska jåterna i marinan. Ett hem som är gjort för fester och mingel och för att imponera.
Och Sam bor inte ensam i den där takvåningen, utan han använder det som någon form av huvudkontor för FTX, men också som ett kollektiv, lite som i Hongkong. Och bor där med 8 kollegor eller kompisar som nu är olika typer av chefer på FTX och Alameda, men som han då känner från MIT och Jane Street eller så.
I takt med att det går bättre och bättre för FTX får Sam Bankman-Fried mer och mer uppmärksamhet i kryptovärlden och utanför den. Många intresserar sig för mannen med det stora lockiga håret och pojkaktiga approachen.
Han har också ett väldigt speciellt hår som han är känd för. Väldigt stort och buskigt och liksom, han är väldigt ogroomad generellt, kanske man kan säga.
Ekonomijournalisten Gunnar Harrius.
Nej, men om man tänker typ liksom den så lite klyschiga Silicon Valley-vdn, så har ju det kanske gått då från att man en vd hade kostym till att den hade kanske hoodie och jeans eller någonting. Sam Bankman-Fried och egentligen hela kryptovärlden är ju någon slags typ extrem förlängning av det här. Så att han har inte ens hoodie, utan han har typ t-shirt och ett par fula shorts och liksom gör ännu mer en grej av att han inte bryr sig om sitt utseende.
Alltså, vad som är en medveten image och vad som bara är så som SPF är, det kan ibland vara lite svårt att veta. Det finns en väldigt stark mytbildning kring honom, särskilt då under tiden på Bahamas. Och det är vissa saker som han själv gärna lyfter fram. Och en sak av dem är att han kör en Toyota Corolla och inte något vrålåk.
Han pratar med en väldigt speciell röst, den är ganska så här ljus, och han pratar liksom på ett väldigt speciellt sätt också, alltså inte bara i tonläge utan också i vad han säger. Han pratar ofta lite så här invecklat och går i cirklar på sig själv på märkliga sätt och så där.
We'd never had a single sort of formal headquarters before. And we were really excited about establishing one in the Bahamas. Frankly, the lack of quarantine to get into the country is really important. It means that we can get in and out, that we can have business meetings.
Han kanske inte är så himla typ socialt kompetent på sättet som man tänker att en vd för ett väldigt stort bolag skulle kunna vara. Han är, känns ganska så här inåtriktad. Det känns som att han är typ så, har en aura av sig att typ vara kanske bra på koda och räkna svåra matteproblem och den typen av saker.
När han pratar om sitt penthouse så benämner han det som lägenheten. Som man inte vet så kan man lätt tro att de är 9 personer som trängs i en ganska vanlig lägenhet. Att det är lite mer som ett så typiskt ungdomskollektiv där man käkar snabbnudlar och chips. En del lyxliv de faktiskt lever i, den här 40 miljoner dollar bostaden vid stranden.
Samtidigt som han har otvivelaktigt, skulle jag säga, någon form av karisma. Han är en ganska tilldragande person på sättet att när han pratar så är det ofta kul och intressant att lyssna, nästan oavsett vad han säger.
Det som också ingår i berättelsen om Sam Bankman-Fried är att han jobbar mycket. Faktiskt hela tiden. Sam Bankman-Fried lägger själv ut en bild på Twitter där han ligger på 2 saccosäckar med en grön plyschfilt lite slarvigt över sig. Han skriver att han oftast sover på kontoret, men att han är hemma i sin lägenhet lite då och då. Han jämför sin hjärna med ett ramminne och skriver att han ogärna vill starta om den varje dag. Och är han kvar på kontoret är hans tankar fortfarande i work mode. Han hymlar inte heller med att han tar olika substanser till hjälp för att kunna jobba så hårt. I en annan tweet 2019 beskriver han nycklarna till sin framgång som uppiggande när du vaknar, sömnpiller när du sover.
Det fanns också rykten, mer eller mindre bekräftade skulle jag säga, om att de också höll på ganska mycket med amfetamin. Det finns en i kryptovärlden berömd Twitter-tråd från Caroline Ellison. Hon skrev en Twitter-tråd där hon pratade om fördelarna med amfetamin och att everyday life is so mundane without the effects of amfetamins typ. Och att man är en idiot om man bara är en vanlis som inte lever sitt liv på amfetamin.
Sam är också känd för att vara mer eller mindre beroende av att spela datorspelet League of Legends. Och han gör det alltså otroligt mycket, hela tiden verkar det som.
Sommaren 2021 sitter Sam Bankman-Fried i ett digitalt möte med högt uppsatta personer på riskkapitalbolaget Sequoia. Mötet tar lång tid och de potentiella investerarna har många frågor som Sam svarar på avslappnat och på ett imponerande vis. När mötet börjar närma sig sitt slut får han en sista, kanske avgörande fråga. Vad har han för långsiktig vision för FTX?
Sam fullkomligt trollbinder det här riskkapitalbolaget med sin vision om att man ska kunna köpa precis vad som helst inne i FTX. Och de formligen jublar till varandra över hur bra han är.
Sequoia investerar 120 miljoner dollar i FTX.
Men det de då inte vet är att samtidigt som Sam har sålt in sitt bolag till dem så har han suttit och spelat League of Legends precis hela mötet. Men när de sen får veta det så verkar de mest tycka att det är en rolig grej och en bra story.
Den här händelsen är beskriven av Sequoias egna medarbetare och publicerades i en artikel om Sam Bankman-Fried på deras hemsida i september 2022.
Man kan ju tänka sig att de då ville visa hur edgy de var och att de minsann hade fingertoppskänsla och vågade investera i det här underbarnets kryptobolag. Men den artikeln är ju nu raderad, så det kanske inte är någonting som de är lika stolta över nu efter kraschen.
En annan bild av sig själv som Sam Bankman-Fried ofta framhåller är den som filantropisk miljardär. Han engagerar sig i effektiv altruism. Filosofin han stöter på under sin tid på MIT som handlar om att bli rik för att kunna ge bort mycket pengar.
Det är väl någon slags rörelse som finns, att den finns väl överallt, men den har fått fäste bland många sådana här Silicon Valley-bolag och inte minst bland ganska så här högt uppsatta Silicon Valley-chefer och thought leaders och sånt där.
Han är inte helt ensam om den filosofin. Det har ju till exempel Bill Gates pratat mycket om. Men däremot så stack det ut att han ville göra det så tidigt i sin karriär och pratade om det så tidigt i sin karriär. Det är ju kanske någonting man gör när man väl har tjänat väldigt mycket pengar och har mycket över.
Sam Bankman-Fried skänker stora summor till såväl basketlag som politik och blir så kallad DC Darling som frotterar sig med den politiska eliten i Washington DC.
Sen börjar Sam Bankman-Fried också använda sin nyvunna rikedom för att påverka politiker. Han är den privatperson som ger näst mest pengar till Joe Bidens kampanj. Han har efterhand kommit fram att han gav ungefär lika mycket till republikanerna, men det var inte typ så bra för imagen där då. Men han är liksom väldigt engagerad i kryptoreglering.
Man kan ju säga att Sam Bankman-Fried tar på sig ganska stora skor när han gång på gång säger att hans mål är att göra världen till en bättre plats eller ibland till och med att han vill rädda världen. Men det här kommer ju från hans del i den här effektiv altruismrörelsen och utilitarismen som han ju haft med sig från barnsben.
Både FTX och SBF är nu varumärken som många gärna förknippas med. Under Super Bowl i februari 2022 visas en reklamfilm med Seinfeld-skaparen Larry David i huvudrollen.
What does it do?
The rules.
Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat.
One of the worst ideas I've ever heard.
Larry David spelar karaktärer som genom olika epoker får testa upptäckter och uppfinningar som glödlampan, kaffet och vattentoaletten, men ratar allt.
Edison, can I be honest with you?
It sticks.
I slutet av reklamfilmen kommer en text med budskapet "Don't be like Larry. Don't miss out."
It's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto.
Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never.
Och Larry David, inte den enda kändisen som gör reklam för FTX. Basketstjärnorna Shaquille O'Neal och Stephen Curry är två andra, liksom skådespelaren Tom Hardy. Och basketlaget Miami Heats hemmaarena byter namn till FTX Arena. 2022 är ett tungt år i kryptobranschen och för världen i stort.
Ja, alltså världen hamnar ju i en ny situation kan man säga, eftersom det överlagras kris på kris på kris. Vi har en klimatkris som har legat och mullrat i bakgrunden i 30 år. Ovanpå detta la vi en covid-kris, pandemin, global pandemi som vi inte har haft på 100 år. Och när vi trodde att det där hade börjat lugna sig så smäller det en gång till på natten den 24 februari när tanken börjar rulla in mot Kiev. Ryssland attackerar alltså Ukraina. Nu får vi tre kriser, ett krig. Jag skulle säga att det är väldigt lite i det vi människor gör som inte har utmanats av de här tre kriserna.
Nu lockar inte längre finansiella äventyrsresor och stora risktaganden. Nu vill marknaden satsa på dollar.
Nu rymmer vi till det säkra. Och där finns roten till den kris som drar fram genom hela det Eldorado som då, och det universum av kryptovalutor och nya finansiella lösningar som man hade experimenterat med åren innan. Kris på kris på kris. Och till sist tog det.
So there's still some optimists out there, but crypto may be facing its most important test yet.
Men när kryptobolag efter kryptobolag faller fritt i början av 2022 är det ett bolag som står stadigt. FTX.
Skälet till att Sam och FTX håller ut så länge som de ändå gör är precis samma princip som jag just redogjorde för. Flight to safety. Den största, den som upplevs som mest stabil, den rymmer man ju till när det börjar gunga. Det vill säga Sam och FTX framstår länge som den hamn där det råder relativt lugn på en kryptomarknad som börjar svaja betänkligt.
Sam Bankman-Fried går nu under smeknamnet The White Knight of Crypto. Delvis för att han donerar pengar enligt konceptet för effektiv altruism. Men framförallt av en annan anledning. Ekonomijournalisten Gunnar Harrius igen.
Det som verkligen fick honom att få det här namnet är någonting som hände 2022. I början av det året så började liksom ett antal stora, mer eller mindre stora kryptobolag gå i konkurs eller få problem.
Under flera år har det varit en hype inom krypto där marknaden gått spikrakt uppåt. Bolagen har tjänat mer och mer pengar och såväl privatpersoner som investerare och bolagen själva har tagit större och större risker. Men så börjar det visa sig att allt kanske inte har skötts helt som det ska och att allt fler kryptobolag har använt kundernas pengar till riskfyllda investeringar.
De hade helt enkelt stulit och eller bränt kundernas pengar. Och det som Bankman-Fried gjorde då, enligt honom själv då, for the good of the industry, liksom för att rädda kryptoindustrin, var att gå in och agera som någon slags riksbank inom krypto, kan man nästan säga.
Sam Bankman-Fried blir nu det som man i ekonomiska termer brukar kalla för lender of last resort. Den sista personen man vänder sig till när man behöver låna pengar. I vanliga fall brukar det vara centralbanker, men i kryptons värld är det nu alltså Bankman-Fried och FTX.
Han gick in och tog den rollen för kryptoindustrin. Så att när de här bolagen började gå under en efter en och alla var skyldiga varandra pengar, så det var någon slags liksom dominoeffekt nästan. Så gick Sam Bankman-Fried in och sa, det är lugnt. Jag tar det här. Vi tar det här. Vi köper upp aktierna. Vi liksom tar lånen. Vi kommer lösa det här. Vi ska rädda industrin, för det är för dåligt för krypto som helhet ifall de här bolagen börjar gå under och förtroendet från kunderna liksom börjar svika, så att vi tar det här.
So I think like getting regulatory clarity is huge.
Sam Bankman-Fried i en intervju med CNBC.
And I think it gives customer protection that we're missing right now, real federal oversight, protection against financial crimes, against systemic risk, and at the same time, allows the industry to move back onshore and bring real liquidity to US markets. So I think it's a win-win.
Sam Bankman-Fried dyker också upp i den amerikanska kongressen och propagerar för att det nog ändå vore bra med en del regleringar av kryptobranschen.
Medan han gjorde det här också så var han inte så lite liksom uppläxande kring det också. Att han pratade om, inför liksom amerikanska kongressen och till media och så, där, så pratade han om liksom hur oaktsamma de här bolagen hade varit och hur de liksom seriösa aktörerna inom krypto absolut inte betedde sig så här, och att det här var liksom det här är ingenting som ska fläcka ner krypto som helhet, utan det här är bad apples liksom. Och självklart så behöver riktiga och seriösa aktörer bete sig på ett annat sätt, och självklart gör vi det.
On FTX, all of our users have full access to the platform. They have full access to the same sets of tools that institutions do, and they have full access to all of our market data, which we make publicly available for free.
Nu är Sam Bankman-Fried en av få i kryptovärlden som åtminstone till viss del får komma in i värmen och omhuldas av såväl finansvärlden som traditionella medier. Han ses nu som den gode i en smutsig bransch.
Fortune har honom på omslaget med rubriken The Next Warren Buffett, och då syftar de alltså på en av de största affärsmännen och filantroperna i hela USAs historia. Och Forbes låter honom vara ansiktet utåt för deras 400 rikaste amerikanerlista 2022. Och han utnämns också som en av världens rikaste under 30.
Han är på omslaget till egentligen alla amerikanska affärstidningar. Och den här bilden av honom som ett liksom underbarns geni som genom sin otroliga förmåga att liksom kontrollera och se igenom marknader har skapat miljarder, den sätter sig verkligen.
Sen hösten 2022 är Sam Bankman-Fried mer populär än någonsin, och FTX värderat till $32 miljarder. Men snart ska allt rasa samman, och det snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig.
What exactly happened here? Why there's such a huge shortfall in the assets at FTX?
Den 2 november 2022 publicerar branschtidningen CoinDesk läckta dokument som gör investerare i Alameda Research oroliga.
Så när de här hemliga dokumenten läcker ut så börjar det skapa lite krusningar på vattenytan. Folk börjar höja på ögonbrynen och blir lite förvånade.
Dokumenten visar företagets balansräkning. Där framgår det att en stor del av Alamedas tillgångar består av FTX egen kryptovaluta, FTT. Svenska Dagbladets Sofia Sinclair.
Och det väcker ju misstankar att någonting står inte riktigt rätt till i de här bolagen. För att även om Sam Bankman-Fried ägde båda bolagen så var det inte direkt känt att det fanns så stora kopplingar mellan dem.
Det här leder då till att folk börjar ställa frågor kring FTX och är så här, shit, om Alameda Research har så här mycket av sin balansräkning i FTT, hur mycket har egentligen FTX av sin balansräkning i FTT?
Att Sam Bankman-Frieds ena bolag har så pass mycket pengar investerade i hans andra bolag får investerare att misstänka att allt inte står rätt till. Värdet på FTT stört dyker.
Men Sam Bankman-Fried vill ju inte erkänna att det är några problem eller att det är någonting konstigt här, utan han går ut och snarare bedyrar att allt står rätt till egentligen.
Att dokumenten läcker leder till att en av Sam Bankman-Frieds största konkurrenter börjar kommentera händelsen på Twitter. Han heter Changpeng Zhao, men kallas CC och är vd för företaget Binance.
Binance är då världens största kryptobörs. FTX i det här läget världens näst största eller tredje största kryptobörs, lite beroende på hur man räknar. CC går ut och säger, vi har 500 miljoner såna här FTT-mynt. Vi tror inte längre på att ni kommer kunna ge oss pengar för dem. så vi kommer sälja allting på ett bräde.
Och det som händer då när han twittrar är att folk börjar tänka att ja, men CC är ändå en person som har hög trovärdighet inom kryptovärlden. Och om han ska sälja av allt, vad bör jag göra då? Folk blir otroligt oroliga för sina tillgångar i FTX och börjar ta ut alla sina pengar därifrån, ta ut alla tillgångar.
Det blir en klassisk bankrusning.
Det som händer nästan alltid när förtroendet för en börs eller en bank plötsligt faller är att det uppstår något som kallas för bankrun, alltså att alla kunder samtidigt försöker ta ut sina pengar. Och det visar sig då att det kan de inte. Så att folk som försöker ta ut sina pengar från FTX får inte ut sina pengar. Man tömmer börsen på ett par miljarder dollar liksom på någon dag och sen så stänger FTX uttagen.
Och på 3 dygn så tog användare ut tillgångar värda 65 miljarder kronor. Men problemet här är ju då att FTX inte har de här pengarna.
FTX har inte täckning för att kunna ge kryptobörsens kunder pengarna tillbaka. Det ska inte kunna hända.
En kryptobörs ska alltid vara backad 1-1, det vill säga för varje bitcoin du satt in där ska det finnas en bitcoin. Så att egentligen ska inte en kryptobörs kunna inte ge ut kundernas pengar. Så när de stänger uttagen så är det plötsligt bortom allt tvivel att någonting har hänt där. Man har använt kundernas pengar för att göra olagligheter.
Alla de pengarna och även kunders pengar har gått in i det andra bolaget, Alameda. Och de har i princip spelat bort de pengarna på dåliga affärer kan man säga. Så när kunderna då vill ta ut sina pengar så finns de helt enkelt inte där.
Man har, om man ska vara lite drastisk, stulit kundernas pengar.
Financial Times beskriver senare den här perioden som milt uttryckt kaotisk för Sam Bankman-Fried och hans närmaste. Anonyma källor har beskrivit hur lyxvåningen förvandlats till ett slags kriscenter där Sam och hans inre krets jobbar dygnet runt i panik och försöker få till olika lösningar. Hur vissa anställda mer eller mindre flyr fältet och bara försvinner därifrån och hur andra bryter ihop. På Twitter kommenterar Sam i långa trådar budskap som ska lugna kryptovärlden. Och han skriver att det ser ut att kunna finnas en räddning. Yahoo News.
So first, let me pull up a tweet from Sam Bankman-Fried. He's the CEO of FTX. We have come to an agreement on a strategic transaction with Binance.
Sams största konkurrent, Binance VD CC, säger att han istället kan köpa hela företaget.
Det som händer då är att Binance säger så här: okej, ni har uppenbarligen problem. Ni kan uppenbarligen inte betala ut pengar till era kunder. Vi köper er. Vi köper hela er börs. Så att vi har utlöst den här lavinen och nu kan vi gräva upp er här under liksom allt snö.
Det enda som återstår är att Binance ska gå igenom företagets ekonomi för att färdigställa köpet som ska kunna rädda FTX. Men bara några dagar innan affären ska genomföras drar sig Binance ur. De menar att de inte är nöjda med vad de sett i företagets bokföring.
Vi har kollat lite på papperna nu. Vi har kollat i böckerna och det ser så dåligt ut att vi absolut inte kommer köpa FTX.
Någonting är allvarligt fel med bolagets ekonomi.
This one is unusual, and it's unusual in the sense that literally, you know, there's no record keeping whatsoever.
Knappt 10 dagar efter att dokumenten läcker skriver Sam Bankman-Fried under en ansökan om konkursskydd för FTX under stark inrådan av olika personer kring bolaget. Samma dag avgår Sam Bankman-Fried också som bolagets vd. Han ersätts av konkursförvaltaren och advokaten John J. Ray den tredje.
John Ray är ju en riktigt tungviktare i sammanhanget. Han har städat upp efter flera stora konkurser och den mest kända är kanske energibolaget Enrons skandalkonkurs 2001.
Under en utfrågning i kongressen om FTX-kollaps skräder konkursförvaltaren inte sina ord. Synet.
This is really old-fashioned embezzlement. This is just taking money from customers and using it for your own purpose.
Och den stora frågan är ju liksom så här, vad har hänt med de här pengarna? Var är pengarna? Och det är väl då man liksom måste börja lägga någon slags pussel här som handlar om vad Alameda Research har gjort och vad FTX har gjort.
Konkursförvaltaren säger att han aldrig har sett ett så misskött bolag vad gäller kontrollfunktioner och att bolaget inte följt grundläggande redovisningsprinciper.
It's the absence of record keeping. Employees would communicate, you know, invoicing and expenses on Slack, which is, you know, essentially a way of communicating for chat rooms. They use QuickBooks, a multi-billion dollar company using QuickBooks.
QuickBooks?
QuickBooks.
Det finns några saker som står bortom allt tvivel. En sak är att FTX köpte väldigt mycket reklam och att de köpte det dyrt. Man vet också att de har lagt väldigt mycket pengar på att ge till olika amerikanska politiker. Man vet också att de har köpt väldigt mycket fastigheter på Bahamas. Så att de har liksom tillgångar där. Det finns något hus som det sägs att Sam Bankman-Frieds föräldrar hade tillgång till som FTX hade köpt.
Det ska visa sig att det finns hål i företagets balansräkning på 8 miljarder dollar.
Det allra troligaste, även om det här inte är helt klarlagt, är att Alameda Research hade gjort ett antal väldigt misslyckade trades som de hade förlorat pengar för och att de hade tagit kundernas pengar för att täcka upp för de tradesen helt enkelt.
Enligt konkursförvaltaren saknas det dokumentation av såväl bankuppgifter som listor på anställda. Han kallar FTX-ledning för en grupp oerfarna och osofistikerade individer.
Den här konkursförvaltaren liksom målar väl upp en bild av att det här är ett gäng kids som har liksom betett sig totalt galet och de verkar haft tur i början och tjänat jättemycket pengar, men sen har det bara, allt bara kommit crashing down.
Och många börjar nu prata om FTX och Alameda som bolag som har skötts av ett gäng vänner som bara har festat och i princip lekt företag utan att ha någon som helst koll. Och en av FTX jurister säger under en utfrågning efter kraschen att Sam Bankman-Fried har behandlat bolaget som sin privata egendom och han liknar också det här vid kejsarens nya kläder.
På mindre än en vecka har FTX gått från ett succébolag värderat till 32 miljarder dollar till ett bolag i konkurs med skulder som är 10 gånger högre än tillgångarna enligt dokument som Financial Times tagit del av. USA:s finansminister Janet Yellen kallar FTX krasch för kryptobranschens motsvarighet till Lehman Brothers, storbanken som kollapsade under finanskrisen 2008. Till en början är Sam Bankman-Fried fortfarande kvar i sin våning på Bahamas. Han twittrar inlägg efter inlägg i långa trådar, men ger än så länge inga intervjuer. I mitten av november kontaktar SBF en reporter på Vox via ett privat meddelande på Twitter. I konversationen med reportern säger han rätt ut att han bara pratat om etik och regleringar som en PR-grej.
Sam försöker också förklara hur han tänkte och även om han säger att han fucked up multiple times så låter det inte som att han är på riktigt ångerfull över de besluten. Han menar att det han verkligen ångrar är att han lyssnade på andra och ansökte om konkurs för FTX. Om han inte hade gjort det så hade han kanske kunnat vinna tillbaka kundernas pengar på något sätt. Och det är så han ser på det. Och han framstår varken som särskilt ångerfull eller sympatisk i den här konversationen.
Till och med reporten verkar tagen på sängen över hans ärlighet och osmidiga svar utifrån situationen han är i. Dagen efter mejlar hon därför Sam Bankman-Fried för att dubbelkolla att det verkligen är honom hon har skrivit med.
Och då får hon till svar, still me, not hacked. Det var vi som snackade igår.
Sam Bankman-Fried skriver också ett brev till sina anställda. Han säger att han ångrar det som drabbat dem alla. Men ger en invecklad förklaring och skyller samtidigt på yttre faktorer, som bankrusningen. Jag ville aldrig att det skulle bli så här och jag skulle göra vad som helst för att kunna ändra på det. Ni var min familj. Han avslutar brevet med att säga att det kanske fortfarande finns en chans att rädda företaget, men att det inte är upp till honom längre. Den 30 november tar Sam Bankman-Fried bladet från munnen för första gången officiellt i vad som ska komma att bli en smått ikonisk intervju med den före detta kryptokungen.
Please ask him if he thinks what happened was fraud. These are the kinds of letters that I've been getting repeatedly over the past several days. What do you tell this man?
Yeah. I'm deeply sorry about what happened.
New York Times.
I didn't have the bandwidth to run two companies at once. I have the, you know, attention for it. And again, I was nervous about a conflict of interest between those two, and so was pretty intentional about not being very involved in what was happening at Alameda.
Sam Bankman-Fried deltar på länk från Bahamas och intervjun görs live inför publik av New York Times Andrew Ross Sorkin.
I was failing to pay nearly enough attention to positions and positional risk on the exchange and to Alameda's in particular.
Syftet med intervjun är att försöka få SBF att förklara vad det var som hände och varför. Men frågan är om någon blir klokare av vad den 30-årige mannen har att säga. Han, som nyss var en omhuldad miljardär, god för 16 miljarder dollar, men nu har förlorat allt.
I also frankly made a mistake that I feel pretty embarrassed to have made. I mean, a lot of these are, but I substantially underestimated what the scale of market crash could look like and what the speed of it could look like.
Och den här intervjun ska inte bli den sista som Sam Bankman-Fried ger under veckorna som följer.
Man kan ju tänka sig att han borde känna att han ska vara lite försiktig med vad han säger nu, särskilt som han är misstänkt för brott och att han kanske borde ligga lite lågt. Men Sam gör lite tvärtom kan man säga, och han uttalar sig både på Twitter och i olika intervjuer.
Han är också med i en massa konstiga så här, Twitter spaces room där så här, han i princip sitter och blir utskälld av hela liksom, resten av kryptovärlden. Och han gör jättekonstiga uttalanden och tweets och skriver liksom så här halva meningar, halva ord. I något läge sitter han bara och skriver så här en bokstav i taget, och till slut så här, efter flera dagar har han bokstaverat ut what happened. Det är uppenbart att det här så här någonting pågår och det är inte positivt.
Finansvärlden har ju reagerat på det sätt som de allra flesta aktörer i den etablerade finansvärlden har gjort över de här åren, nämligen vad var det jag sa? Det här är ju sagt hela tiden. Och centralbanker, inte minst vår egen Stefan Ingves, har ju många, många gånger varit ute och varnat för de här valutorna och sagt att det här, befattar ni mer med det där, då gör ni det på egen risk.
Krypto kanske inte haft sina positivt rykte i den traditionella finansvärlden ändå, och det här var ju liksom den rumsrena aktören, så det är klart att det är ett hårt slag mot den delen av kryptoindustrin och liksom de företag som vill göra krypto rumsrent. Det är inte den sista dominobrickan, utan det är liksom den första dominobrickan på en ny sån här dominorad på något sätt som utlöses, för att i sin tur så har ju liksom jättemånga bolag har haft koppling till FTX och jättemånga bolag har haft koppling till Alameda Research. Så att det är ju hundratals bokstavligen bolag som har gått i konkurs som en följd av FTX-kraschen också. Kryptovärlden var väl på någon slags, kanske inte dekis, men på defensiven kanske man kan säga, innan det här hände. Och sen så kom den här smällen och det vart väl det liksom sista beviset på att okej, nu är festen slut här. Nu är det. Det kanske kan komma en fest någon annan dag, något annat år någon gång, men nu får vi liksom ta det lite lugnt här typ.
Den 12 december har det gått drygt en månad sedan FTX kollapsade. Sam Bankman-Fried är fortfarande i sitt hem på Bahamas och ger den här dagen ytterligare en intervju. Nu för affärstidningen Forbes.
I have a map in my mind of roughly what I think happened. And you know, what are the biggest mistakes? There are a lot of ways to view them.
Ännu en gång försöker han förklara utan att riktigt komma med några svar. Han ser trött och sliten ut och lutar sig ner mot bordet flera gånger under intervjun.
Like that's entirely on me, and as you said, like it's this didn't serve anyone well. This was bad from everyone's perspective, and obviously most of all from customers' perspective.
Några timmar senare grips Sam Bankman-Fried och förs till det ökända Fox Hill-fängelset.
Fox Hill verkar ju inte direkt vara det trevligaste fängelset. Enligt en amerikansk organisation för mänskliga rättigheter så är det överfullt, det är ohygieniskt och har stora brister både vad gäller maten och sjukvården.
BBC.
Disgraced FTX founder Sam Bankman-Fried has signed extradition papers in the Bahamas and will now be flown to the US to face a range of criminal charges.
En dryg vecka senare skriver Sam Bankman-Fried på ett utlämningsavtal med USA och flygs till New York. Då har hans före detta vänner, Caroline Ellison, som var vd för Alameda Research, och Gary Wang, som är medgrundare till FTX, redan erkänt sig skyldiga till bedrägeri och gått med på att samarbeta med polisen.
Ja, man kan undra vad människor visste i allmänhet och vad som bara några få visste. Det vill säga Sam och hans trängre krets. För vad som idag utreds, det är ju om det här har varit det som kallas för ett Ponzi-scheme, ett pyramidspel på svenska. Det vill säga att det har funnits inslag av organiserat bedrägeri i det här. Det påstår ju åklagarna idag att det har funnits.
Någon dag senare skuffas SBF genom havet av reportrar som samlats utanför rätten i New York. Reuters. Det är en helt annan Sam Bankman-Fried som fångas på bild nu. Borta är de stora t-shirtarna, de knälånga vida shortsen och tubsockorna.
Nu har han alltså kostymer, ofta blå med någon skjorta under och ibland också slips. Och det här är alltså väldigt långt ifrån den Sam Bankman-Fried som världen sett innan kraschen.
Två dagar före julafton fattar domaren beslut om att släppa Sam Bankman-Fried mot en rekordborgen på $250 miljoner. Sams föräldrar, Stanford-juristerna Barbara och Joseph, går i borgen för honom med sitt hus vid Stanford som säkerhet.
Sams föräldrar har sagt att de ska stå vid hans sida och försöka hjälpa honom att förklara vad det var som hände. Och som det verkar så är de alltså övertygade om att han är oskyldig och att det här handlar om att han har begått en rad stora misstag.
Föräldrarnas 300 kvadratmeter stora villa i Palo Alto har nu förvandlats till ett fort som patrulleras av beväpnade vakter dygnet runt. Paret Bankman-Fried har också köpt en schäfervalp till deras son. Sandor, som den ska heta, ska fungera både som sällskap och säkerhet åt Sam, skriver Daily Mail. Vännerna har övergivit honom.
Man ska ju inte glömma att många av personerna här, och inte minst Sam själv, har vuxit upp i Silicon Valley, som är en slags vår tids Rom, om man ska jämföra med något historiskt. En plats dit alla vägar bär. En plats där företag föds och dör i en omfattning som är helt häpnadsväckande. Och där det görs förmögenheter som är gigantiska, de största vi har i världen idag. Men också där företag, som sagt, slås ut, bara försvinner.
Sam har fotboja men kan röra sig fritt i villan och dess trädgård. Han kan också njuta av föräldrarnas utomhuspool. Men nyligen skärptes villkoren för hans husarrest.
I slutet av januari så ska Sam ha försökt kontakta en tidigare chef på FTX som då också är ett potentiellt vittne via den krypterade appen Signal. Och då beslutade en domare att han inte får använda krypterade appar eller kontakta tidigare anställda.
Det kommer även fram att föräldrarna är mer insyltade än vad som varit allmänt känt. När konkursförvaltaren hörs i rätten säger han att han ska gå till botten med föräldrarnas eventuella inblandning. Bloomberg TV.
We're investigating that as well as any other, you know, players in the
email, Slack,
you know,
Signal.
It's billions of records. It's a very vibrant environment.
Enligt John Ray är det oklart om föräldrarna varit anställda eller inte. Men FTX har gjort utbetalningar till föräldrarna och brodern. Joseph har också suttit med vid en del möten och funnits med i mejlkonversationer under kollapsen. Och Barbara ska ha varit delaktig i arbetet med donationerna till demokraterna inför mellanårsvalet 2022.
Paret Bankman-Fried bodde på Bahamas under flera månader innan kraschen och Sam ska ha köpt ett semesterhus åt dem med bolagets pengar. Och det här är ingen liten stuga utan det är ett hus med havsläge värt 16 miljoner dollar. Men enligt Sam så var det då inte tänkt som någon permanent bostad åt föräldrarna utan att det var just en av bolagets fastigheter. Men det här är alltså en av de saker som nu utreds då enligt konkursförvaltaren.
Vi vet ännu inte om det här var ett försök till ett storskaligt bedrägeri. Eller om det är en entreprenör som så att säga går över styr, som har rätt så goda intentioner, som försöker rädda sitt företag så långt det bara går genom att hitta nya investerare som stoppar in pengar när han ser att det börjar svaja. Och sen finns det ju ett gränsland mellan när man har goda intentioner och ett ärligt uppsåt och när det är ond tro, så att säga. Man vet att den investerare som kommer nu, kommer att komma in nu, den kommer sannolikt aldrig att få tillbaka sina pengar.
Sam Bankman-Fried fortsätter att neka till brott.
Den generella uppfattningen inom krypto kring Sam Bankman-Fried har ju liksom gjort en 180-graders svängning såklart. Alla hatar honom. Man tycker att han har varit extremt skadlig för kryptos rykte. Man är liksom, ja men sen herregud, folk har ju förlorat pengar. Det finns jättemånga inom krypto som bara så här har haft sina pengar på FTX och inte får ut dem och inte tror att de någonsin kommer få ut dem. Så att han är väl liksom den mest hatade personen i hela krypto. Jargongen inom krypto är ganska hård, men det är ju liksom typ hoppas du dör i fängelse i inställningen från den världen. Från den traditionella finansvärlden är man ju mer bara häpen över att det här har fått pågå så länge. Och så här, vad är det de hållit på med där borta egentligen?
Åtalspunkterna mot Bankman-Fried har sedan december blivit fler. Och nu är det sammanlagt 12 punkter, däribland bankbedrägeri, penningtvätt, köp av olika fastigheter för klienters pengar och olagliga politiska donationer.
Åklagarna menar att Sam Bankman-Fried och två andra före detta FTX-chefer ska ha donerat miljontals dollar till både demokraterna och republikanerna i försök då att få igenom lagar som skulle kunna vara fördelaktiga för FTX. Och en del av de här donationerna ska dessutom ha skett via bulvaner.
Det som har rullats upp kring Sam Bankman-Fried och hans bolag FTX och Alameda Research omnämns nu av åklagare som ett av de största ekonomiska bedrägerierna i amerikansk historia. Rättegången är bestämd till den 2 oktober 2023. Kryptobranschens underbarn riskerar då att dömas till sammanlagt 115 års fängelse. Frågan många ställer sig nu är hur Sam Bankman-Fried kunde få så stort förtroende hos så många.
Som privatinvesterare, om du är en vanlig person som vill köpa lite bitcoin och har vänt dig till det rumsrena FTX, du har inte haft några som helst möjligheter att kolla hur det bolaget funkar. Du kan inte se deras bokföring, du kan inte se deras balansräkning, du vet inte liksom hur många som jobbar där eller hur deras liksom säkerhetskontroller fungerar. Du måste bara lita på det här användaravtalet, för liksom så görs business liksom mellan företag och privatpersoner. Vad som däremot är att det finns jättemånga stora amerikanska respekterade fonder som har investerat i Alameda och som har investerat i FTX. Det finns kanadensiska pensionsbolag som har investerat i de här bolagen. Det finns bolag i Singapore, alltså deras pensionsfonder som har investerat i det här. De har uppenbarligen fått se alla papper. Man gör inte en jättestor investering i ett bolag utan att få kolla på deras balansräkning, kolla på liksom, göra en due diligence helt enkelt. Och de har ändå valt att investera i de här bolagen. Det är vansinnigt. Och då är frågan, har de fått se världens bluff? Har de fått se falska papper? Har de liksom fått se någonting som helt enkelt inte stämmer? Eller har de kollat på det här och landat i att ja, det är rimligt?
Och så den största frågan, den som åklagare och hela världen nu väntar på. Är Sam Bankman-Fried en av tidernas största bedragare?
Han kommer ha gjort ett avtryck oavsett vad nu domstolsprocesserna kommer fram till. Skulle det vara så att han är en skurk, då kommer han att göra ett stort avtryck i att det skapas regelverk och lagstiftning. Han kommer att vara en som är en brytpunkt. Normalt sett brukar vi ju helt enkelt skapa lagar och regelverk utifrån haverier. Är det så att han befinns vara en fantastisk person som utifrån olyckliga omständigheter, ett antal kriser i världen som vi pratade om tidigare, pandemi och krig och annat, hamnar på obestånd, men han hade goda intentioner? Ja, då är det klart att det här kommer att vara berättelsen om en av de entreprenörer som var med och förändrade finans. Därför kryptovalutor i en eller annan form kommer vi att ha. Det är ingen tvekan om saken att vi kommer att ha elektroniska valutor. Men det kan vara så att de kommer att vara backade av stater. Det vet vi inte ännu. Men då kommer Bankman-Fried att vara en av de tidiga entreprenörerna som var med och drev på den branschens framväxt. Vilken av de här berättelserna det kommer att bli, det vet vi inte än. Den otursförföljda entreprenören eller busen?
Du har hört P3 ID med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Det här avsnittet gjordes vintern 2023 av Sally Henriksson och producerades av mig. Ljudmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar något avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.